Happy Pride, Ted.
Happy Pride, Kai.
Det är ju nu som sommarens riktiga festvecka tar vid här. Det har ju varit midsommar nu och det är ju festligt och så här. Men lite så här julkänsla. Det är mycket plikt och det är mycket som man måste göra. Mycket familj och sånt som är trevligt. Men...
Alltså det slog mig plötsligt. Är inte midsommar, är det inte ganska straight? Alltså ett ganska straight evenemang, midsommar.
Vad tänker du på då?
Nej, men jag tänker på de här 20 sorters blommor och så ska du drömma om personerna av motsatt kön som du ska gifta dig med.
Ja.
Och sådär. Och att det på något sätt är liksom, alltså det enda som känns väl lite homosexuellt är väl liksom den här midsommarstången och sådär. Men att annars så är det ganska, det på något sätt har en väldigt heterosexuell air midsommar.
Ja, jag följer ju Försvarsmakten på Instagram för att jag är intresserad av fosterlandets beskyddande.
Och hur sexigt det ser ut när de beskyddar.
Också där får man se soldater i arbete.
Ja.
Och det här, de hade en sån här midsommaruppdatering där någon soldat plockade blommor för att sätta under kudden. Och så kom någon liksom överbefälhavare då och var sträng och frågade vad han håller på med. Och ett ögonblick så var jag som rädd att nu så krossas min fantasi här.
Ja.
Eller min idé om den progressiva samtiden. Men så använder de ordet company. Mm. Alltså könsneutralt. Att om man sätter blommorna under kudden så då drömmer man om sin framtida company. Och då blir jag så lycklig att också Försvarsmakten vet att en sån här soldat som plockar blommor kan ju drömma om en annan soldat, eller hur?
Och du är helt säker på att det var kompan, att det inte var liksom att man drömmer om vilket kompani man ska tjäna.
Jag hade inte ens tänkt på det där, tänkt det, men nu måste jag ju återvända till det där klippet och se på det med nya glasögon.
Det är också något jag insåg, alltså för att det är så mycket, alltså midsommar förknippas ju också som med att grilla. Och det är ju nog väldigt heterosexuellt. Alltså nästan toxiskt är det ju att grilla, att det är mannen som grillar och kvinnan som gör precis allt annat och så sen tar mannen all cred efteråt.
Jag såg Kristoffer Strandberg hade satt fingret på någonting fint. Han hade lyckats filma två män som stod och samtalade framför en grill och identifiera att det där är ju nog en otroligt speciell gemenskap mellan män.
Mm.
Och man som såg också i det här klippet som var smygfilmat då bakifrån att de ju var liksom jättenära varandra de här. Mm. Som på ett sätt som inte män vanligtvis är.
Nä.
Och just framför grillen, man har den här uppgiften och man tar den på allvar och man är stolt över den och det luktar kött.
Men det, jag har märkt att det finns någonting, alltså som det pratas väldigt lite om det också, att det är ju en väldigt kör vänskap slash gemenskap mellan heterosexuella män det där också. Alltså att först är det på något sätt den här smekmånads, alltså att man säger, jag tycker de tjuttit jag, jo. Tycker om till värm upp i. Va? Du och? Och sen kommer man jättebra överens och sen är det då liksom alltid frid och fröjd. Men sen i något skede då, när man liksom tar fram korven och så är man då sådär att vad är det här för korv? Nej, det här är sån där det här är sån här med bara 20% kötthalt. Bara 20%. Här ska ju vara 86% minst. Och sen så är det liksom totalt, sen allt går i kras. För att sen är det så där att det är ungefär som att man börjar strida om vilket bilmärke som är bäst. Alltså att sen är det liksom kötthalten och så slutar man att komma överens efteråt.
Ja, vi är ju ännu inte lika långt ner i det här identitetspolitiska träsket som de är i USA. Där allting blir till politik och allting på något vis är en symbol för vilket parti man röstar på och så här. Men att jag kan tänka mig att det där skulle kunna bli... Är det just det som får den här gemenskapen framför grillen då i en dystopi att upplösas.
Ja.
Alltså de olika kötthalterna i korv.
Ja.
Men jag skulle vilja nu ändå trots allt och vi ska fira Pride och vi ska ha det festligt. Jag skulle ändå vilja inleda den här podden lite stillsamt. Är det okej?
Okay? Ja.
Jag tänkte jag skulle läsa en somrig dikt. Och jag tänkte, skulle du kunna sätta på någon sorts musik också? Alltså, jag tycker man ska kunna lyssna på poesi utan musik, men jag tror att det skulle ändå bli bra här med något stämningsfullt.
Jag fixar det.
I ett hörn där gräset växer glest och myror går med osynliga laster stannade jag. Mellan syrenens skuggor och ljusets skarpa smärta på väggens vita rygg. En skalbagge gled långsamt upp för en sten som om den bar ett meddelande. Jag lutade mig närmare men hörde inget förutom vinden som vek sig om äppelträdets stam. Då såg jag det. Min hand i jorden. Inte som något främmande, utan hemkommen. Inte jag som skötte trädgården, men trädgården som bar på en tyst kunskap om mig. Tiden drog förbi i en mycket tunn vagn. Ett ögonblick av klarhet, stort som ett frö.
Vad fint.
Jag tyckte också att det var fint. Och det ju för mina tankar kraftigt till Thomas Tranströmer. Känner du till Thomas Tranströmer, hoppas jag?
Ja, du har pratat.
Nobelpristagaren, numera framlidne. En av de största svenska poeterna någonsin, tycker jag. Och ofta en som människor gillar, som inte annars kanske gillar poesi. För att
jag tror du har citerat honom tidigare och så har till och med jag blivit imponerad.
Ja, men det här som jag just läste då, så är alltså ett resultat av att jag bad ChatGPT skriva en dikt i stil med Thomas Tranströmer. Och så tog det en sekund och så kom det här. Och det hände någonting.
Man skulle ju aldrig tro det. Alltså man skulle ju...
alltså, efter att jag då läste det där med en känsla i maggropen att nu tror jag inte mina ögon. Så då frågade jag ChatGPT att var det här din dikt eller har du plagierat?
Mm.
Och så kom det så här att förstås är det här min egen dikt, att jag kan inte plagiera och bla bla bla.
Mm.
Och sen så har jag nu ägnat då, alltså tid åt att googla enskilda fraser härifrån för att se om det här är som ändå ett hopplock.
Mm.
Eller liksom, exempelvis det här, tiden drog förbi i en mycket tunn vagn. Det är ju, alltså, jag bara slås av att jag tycker det är jätteintressant och oväntad och spännande bild.
Mm.
Och det låter som någonting som skulle kunna finnas i någon Tranströmer-dikt. Men jag har inte hittat, alltså det verkar vara så att ChatGPT klarar av att överraska på det här sättet. Och jag vet att jag har gjort liknande experiment förr och inte fått bra resultat. Så det är som att nu har någonting hänt. Nu är det någon ny version här som dels att det här var på svenska. ChatGPT har blivit mycket bättre på svenska de senaste månaderna. Men också, alltså det här känns skrämmande nu, tycker jag. För jag har väl tänkt att AI så... liksom, ja, det kommer att ersätta mycket sån här brukstexter och mycket nyhetsrapportering och så vidare. Men jag har tänkt att poesin är safe. För att det krävs en liksom mänskligt medvetande, en mänsklig erfarenhet för att kunna göra poesi som känns drabbande.
Ja.
Och nu menar jag inte att det här var någon sån här otrolig dikt, och det är ju alltså just också en sorts imitation av en stil. Det är ju inte ChatGPTs egen stil det här då.
Nej,
men det är ändå väl... så är det som överraskande bra.
Ja, alltså för jag menar, ska du ha efter att du har läst den här dikten sagt att det här är Tranströmer, så jag skulle förstås ha gått på det och trott det. För att, och att jag tyckte också som annars... Jag är ju också sådär att jag har inte jättelätt att ta till mig poesi, men att till och med jag reagerar på att jag tyckte att det var liksom fina, det var skrivet på ett intressant sätt, vissa saker. Men är det inte på något sätt det här som du nu satt fingret på, alltså att man tänker sådär att jag menar att AI kanske ändå inte ska kunna göra poesi, och här är väl nog grejen då att i den här prompten så bad du den att skriva den som tranströmmar, visst?
Ja, och jag sa också att jag vill att det ska handla om en insikt i en trädgård.
Det är roligt att det, för man skulle kunna höra också att du sa att det ska handla om en insekt i en trädgård, men det var en insikt i en trädgård. Men att på något sätt att det kräver att en människa har, det kräver att det har funnits en tranströmmar först så att AI kan sen imitera. Det är ju intressant.
Ja, men...
Men att om vi sen använder AI tillräckligt mycket så kanske det inte kommer nya tranströmmar till sist.
Nej, det är ju fortfarande förstås imitation eller så här efterapning. Men de facto så är ju alla författare, när de börjar så är man ju inspirerad av andra författare och man imiterar ju. Alltså mina första noveller från när jag är liksom tonåring så är ju som... Alltså helt Stephen Kings stil.
Ja.
Alltså ordval och liksom såna här maner som han har. Liksom, jag minns att jag använde mycket parenteser för det gjorde Stephen King på 80- och 90-talet. Mm. Och så här. Men att sen så skapar man ju förhoppningsvis då när man arbetar mera så skapar man ändå någonting eget som ja. Säkert har ekon av det där stilen och så här.
Mm.
Men min överraskning var just att här finns just såna här egna bilder som ChatGPT ändå på något sätt har klarat av att förstå att det här är intressant.
Det är också intressant alltså för att jag har på något sätt så svårt att hålla mig. Alltså jag leker ju ibland också med AI. Och jag har försökt, jag minns att i en podd så pratade jag ju om att jag har en teori om att sådana som är annars ganska så där tekniska tenderar att använda ChatGPT och AI-tjänster mindre. Alltså att de är liksom utformade för sådana som inte kan göra saker själv. Men att jag har ju då alltså en genre som jag är väldigt dålig på och det är ju musik. Och då har jag tyckt att det har varit jätteroligt att leka med AI för att på något sätt komponera musik. Men det som jag har så svårt med att när jag en gång börjar med en prompt eller gör någonting så kan jag inte liksom hålla mig från att sätta in, alltså att det blir otroligt snuskigt eller fånigt. Alltså att jag skulle inte kunna ha ChatGPT att göra en sån här dikt om inte det skulle liksom sluta med att de drar ner byxorna i slutet eller liksom någonting som på något sätt förstör det där, att jag kan inte liksom hålla mig från det, att om jag har ett verktyg som kan skapa fina saker så vill jag att de ska förstöra det med någonting plumpt i slutet.
Du måste ju ha ett exempel.
Nej, men jag har till exempel, vi kan lyssna på en sång som handlar om att åka bussen naken.
I hållplatsen väntar jag så gott som varje jävla dag. Jag kan inte hindra mig från att åka buss, jo hej. Jag åker buss till Nakupället, Nakupelle i bussen, ja. Inga byxor, nej, nej, nej. Snoppen säger hej.
Och här är alltså, här har jag då bett en AI alltså att göra en glad sång och sen har jag har liksom skrivit texten till den, men sen har den gjort
musiken
då.
Förstås ville veta här nu att hur mycket av texten är AI och hur mycket är Ted Forsström.
Nej, alltså texten har jag skrivit, men ändå att på något sätt att det finns en sån liksom charm i det här att man sätter, alltså så här på finlandssvenska, att någon som sjunger glatt om att vara nakupelle, alltså att det är ju det här som jag tycker är charmen med AI, att du kan liksom skapa saker som är väldigt regionala som man kanske inte annars skulle som uppstå.
Jag åker buss till Nakupället, Nakupelle i bussen, ja. Inga byxor, nej, nej, nej.
Och liksom högt och lågt. Det verkar ju som att det här bredden för vad AI som klarar av så blir hela tiden bredare. Och att om vi nu är 2025 här, att det, alltså att den klarar av att imitera tranströmmar och den klarar av att göra en catchy låt om att åka buss Nakupelle.
Ja, så. Ja, men den klarar också av, alltså tycker jag, skrämmande bra dialekt. Att vi kan lyssna lite på en egen komponering som av gruppen Påskbrasso Boys.
En gång om året då festar vi loss. Vi samlar hela byn och tänder på. Ja, för vi är Påskbrasso Boys. Påskbrasso Boys. Största dag så varinda påsk. Påskbrasso Boys. Yeah. Yeah.
hade en väldigt konstig incident i natt. Det blir ju ofta incidenter i en småbarnsfamilj på natten. Alltså att det på något sätt så känns det ju som att vad som helst kan hända egentligen. Alltså allt från att någon har spytt eller liksom någon gråter eller att det är någon som behöver akut på vässa. Alltså sådär. Att man är ändå liksom förberedd på något sätt som förälder att hoppas att den här natten går bra, men antagligen inte. Alltså det finns som en inbyggd beredskap. Det är olika från familj och sådär, men att i vår familj så har det ändå varit att natten är en tid då egentligen vad som helst kan hända. Och i natt nu då så blir jag väckt av Janika som sådär viskar i panik, som ju är också ett speciellt sätt att man inte ropar. Och det är ju inte heller en viskning, utan det är det. Alltså det är nästan sådär som att black metal growla och liksom som en kanin som sparkar in. Ja. Sådär lät jag. Lite den här Kennedy tycker jag att jag imiterar här nu. Alltså, I don't trust any vaccines at all. Han pratar ju så här.
Du pratar om RFK, alltså hälsoministern i USA. Ja, faktiskt, precis. Han låter lite sådär.
Jag visste inte att jag var så bra på
att
härma.
Men jag tänker just att det där är faktiskt alltså mer skrämmande än när någon skriker i panik.
Ja.
Att alltså tolkningen nästan är ju att det här som är skrämmande är nu som hotfullt nära och att jag får som inte får dess uppmärksamhet.
Nej, exakt. Hit. Det signalerar att det finns någonting ännu farligare i rummet. Och det som var ännu farligare i rummet var då att Ian skulle vakna. Och sen så, det som också gjorde att det var mer skrämmande var ju att när jag liksom såg Janika så låg hon ungefär som den här flickan i Exorcisten när hon kommer ner för trappan. Alltså att hon låg som en spindel i en onaturlig vinkel. Och hade ena armen inträngd i Ians spjälsäng. För att vi har vår liksom spjälsäng bredvid vår säng. Och grejen är den att Janika har ett guldarmband runt handleden. Och Ian får stor tröst av att påta på det här. Alltså lite som jag tänker mig att nunnor får när de håller på med sina radband. Alltså att han påtar på de här. Och han skriker bande, skriker han, och blir arg om jag gnattar honom när jag inte har bande. Vi vet då alltså att om Ian vaknar på natten och han behöver tröst och han behöver lugnas ner, så då är det bara att sträcka dit armen så att han får bande och så lugnar han ner sig. Och det här hade hon gjort nu då, men orsaken varför hon såg ut som flickan Exorcisten och varför hon skrek som Kennedy var att de hade fastnat. Alltså Ian hade på något sätt tvinnat sitt finger runt det här armbandet, och det var en väldigt onaturlig vinkel som Janika hade armen in i spjälsängen, så hon fick inte loss hans finger.
Ja.
Och när hon försökte liksom dra så skrek Ian att det gjorde ont, och hon räckte sig inte med sin andra hand att komma åt det där, så hon hade nu liksom panik att jag måste fixa det här. Och då fick ju jag panik, för att det tog ju en stund innan jag förstod vad som hände, alltså just för att hon ligger där som en mardröm och skriker åt mig, och Ian är så där att han håller på att vakna men att han så här nästan lite gråter och säger aj, och jag vet inte alls vad det är som händer. Och sen är det ju mörkt, och sen så var jag då så här att okej, för att hon skrek bande, 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 så förstod jag att okej, det är det här. Och sen, jag är inte så fingerfärdig, att jag har inte så flinka fingrar, att det är inte liksom också i fullt dagsljus och med förstoringsglas och med pepp så har jag svårt att öppna ett armband. Så att göra det i mörkret medan någon skriker och någon håller på att vakna och gråta, så det var liksom, det var en mardrömssituation för mig.
Ja.
Och jag höll på och Janika blev argare och argare att ta bort det. Och sen började jag dra i Ian och han sa aj, aj, aj. Och så var det så här ögonblick där jag på något sätt märkte att nu, det här kräver någonting drastiskt. Och så sprang jag bokstavligen sprang genom huset till vässan, och så slet jag upp Janikas necessär. Och så hittade jag den lilla orangea nagelsaxen och så sprang jag tillbaks. Och sen så tog jag i Janikas handled, höll i den hårt så att mitt eget finger trommade dit i en skrek. Så tog jag saxen och så klippte jag av guldbandet. Och så blev det så här tyst när det bara så här knips. Och det bara strittade, det som exploderade där för det var så spänt. Och så sa Ian, Klara! Klara! och han sov men, ännu, men att han var på något sätt engagerad i det här, att vi klarade det.
Men går det att klippa av guldarmband med en nagelsax?
Nej, alltså här är grejen. Jag tror inte att det går det. Men av någon anledning, så, alltså jag tror jag fick så här samma energi som så där att när det liksom faller en bil på en baby och så är den där mamman där och lyfter upp bilen med en hand. Jag tror att det var liksom samma energi som jag fick nu och jag kunde på något sätt tillföra det här till den här nagelsaxen.
Alltså guld har ju bildats i som supernova-explosioner.
Ja, ja, och jag bara tog och det, jag tog i hårt och det bara knipsade och det strittade guld överallt. Men att jag löste det och att det var en sån här liksom drastisk situation som krävde en drastisk åtgärd och att jag hade liksom tillräckligt så här att ja, men nu så här måste göras.
Ja, men är det någon sån här filosofisk grej det där också att ja, du löste det men om du löste det genom att förstöra det så är det en lösning då?
Eller? Ja, du tänker på den gordianska knuten. Var det Alexander den store?
Ja, den gordiska knuten.
Gordianska tror jag.
Gordiska knuten heter
det. Att istället för att knyta upp det så tar man sitt svärd och svingar sönder det. Men det var ju precis så jag gjorde. Att jag var ju lika slagkraftig som Alexander den store här. Någonting intressant också är det här liksom symboliken i att min familj har fastnat i guld. att det är ett så här problem som man sällan blir väckt av. Att nu sitter vi fast i guldet, älskling.
Ja, man skulle tänka att det här hände ofta på nätterna i Versailles.
Ja,
så här, men att det kanske det, där i
Pormo. Det är liksom, nu har kristallkronan fastnat här i min egen krona. att det är liksom, det är ganska sällan man har de här. Men att jag var så stolt över mig, att jag var på något sätt så slagkraftig fastän jag var sömndrucken är väl rätt ord för det här. Och att det löste sig och sen var liksom allt fine och sen kunde liksom natten fortlöpa. Men att det var en sån här, en situation som man som förälder ändå inte beredd för. Alltså att man blir väckt mitt i natten av att nu sitter ett barn fast i mamma.
Ja, men på något sätt, det här är kanske lite så här långsökt nu, men det här är ju just den här mänskliga erfarenheten som AI förmodligen aldrig kommer att kunna imitera. För att det är som så random och det är som på ett sätt så är det ju betydelselöst och som det är inte som intressant, men det är ändå det där som är livet, det är sådana där situationer och det är den erfarenheten som är den mänskliga. Ja. Och det tror jag inte, fast nu ska jag inte säga, för på några veckor så har väl AI utvecklats så mycket att det kan också förstå det där och skapa en
ja,
sån...
Ja, men det är som många sådana här liksom praktiska grejer som måste på något sätt ske innan det där blir ett problem. Alltså först måste det här barnet tycka om att potta på det där armbandet, sen måste det vara en sån spjälsäng där det är svårt att få in armen. Att det är liksom sådana där praktiska detaljer som jag kan tänka mig kan vara svår för en AI att beakta.
Ja, men det var en jättefin historia. Lite lång dock. Ja, han redan be ChatGPT skriva en dikt i Thomas Strandströmers anda utgående från den här historien. Och det tog ju inte länge. Ska jag läsa den här som en avslutning?
Det var därför du fick en så glasartad blick när jag berättade. Okej. Ja, ska vi sätta samma musik som förra gången?
Mörkret ligger som ett sjögräs över huset. Tystnaden doftar mjölk och dröm. I det innersta rummet ett andetag och ett till. Barnets arm har sökt sig i sömnen till mammans handled. Fastnat i ett gyllene armband som en fjäril i ett spindelnät av kärlek. Hon vaknar av ett litet ryck, en viskning utan ord. Och ser honom, 2 år gammal och evig, bunden till henne av guld. Pappan från sömnens djup stiger upp som ur en undervattensvärld. Ögonen halvöppna, men händerna vet. Han lirkar med nattens försiktighet, som om han lossade ett löv från frosten, och barnet suckar, en lättnad som bara de sovande förstår. Armbandet faller tyst på täcket, inget är skadat, men något har skimrat till. Ett ögonblickets nåd, en gyllene cirkel av närhet. Sedan vilar de alla tre igen och huset andas vidare som om inget hänt. Men natten vet.
En intressant grej att det finns egentligen bara två rädslor som är inbyggda i människan. Alltså att vi föds med två färdiga rädslor. Man skulle på något sätt tro att det är fler än två, men tydligen så är det bara två. Vilka tror du att det är?
Nej, men nu vill jag nog problematisera här. Jag har ju sett ett barn födas och jag har tagit hand om ett barn under de första veckorna, och det barnet vet ju nog ingenting då. Det är ju nog ett paket än så länge. Och liksom har ju nog ingen medvetenhet om sig själv eller om omvärlden eller om någon rädsla då. Så vad betyder det där då, att födas med en rädsla, skulle jag vilja veta.
Alltså att riktigt nyfödda spädbarn reagerar på de här två grejerna.
Jag blir så provocerad av det här, men ska jag nu då gissa vad det är då, utgående från vad jag har sett hos ett spädbarn?
Nej,
så är det
bara ju då vad du tror, vad du tänker, använd din intelligens, vilka två rädslor kan det här vara?
Nej, men då skulle jag ju som tänka att vet du, rädslan för att bli lämnad ensam eller någonting, eller som någon variant av det, och kanske rädsla för att falla, för man har ju den där inbyggda reflexen, den där, jag minns inte vad den kallas nu, men som just man kan se i ett spädbarn, alltså att om man lägger ner spädbarnet lite för hårt, eller inte ens det, om man bara lägger ner det, så då kan man se att det sträcker ut armarna.
Ja, en av två, alltså att rädslan att falla, den är inbyggd, och den lär ju härstamma då, så det är evolutionärt från att vi ska inte liksom falla ner ur trä, så därför ska man hålla fast sig. Men den andra rädslan är höga ljud.
Varför det?
Man hoppar till av höga ljud. Det är någonting som är inbyggd i oss. Och det är ju intressant.
Men är det en rädsla? Det är väl en reaktion på någonting oväntat? Inte? Det är väl som en, att, man, att det är just höga ljud. Jag menar om man, om någonting oväntat...
Ja, men det är väl, ja, men definitionen av en rädsla, men att ändå sådär att det aktiverar liksom fight or flight responsen, höga ljud. Det är liksom, våra kroppar har bedömt att det är de här två grejerna som alla bebisar behöver vara skiträdda för. Att ramla eller liksom polissirener.
Det känns som ett sånt slöseri. Alltså jag förstår att evolutionen arbetar långsamt.
Mm.
Men att som, just att om det nu som ska programmeras in tydligt i en varelse, i liksom DNA eller i hjärnbarken eller var det nu sitter då, så är det här två som portslösade inbyggda egenskaper.
Nummer ett borde ju vara att man är rädd för att AI ska ta över världen. Och nummer två så borde ju vara på något sätt rädd att man ska vara pinsam i högstadiet. Men jag tycker det var någonting som du var inne på i det här också, att det känns som att det är slöseri, alltså att det är bara de här. Jag läste ett annat påstående också som jag tyckte var så bra, alltså att, jag tror det var någon filosof som sa det, alltså att våra hjärnor är från stenåldern och våra mänskliga institutioner är från medeltiden och vår teknologi som vi använder är från framtiden. Att det är ju klart att det skiter sig. Det är ju klart att det inte blir bra när det är så.
Men det är väl med mänsklighet det här. Att liksom vilja med sina begränsade resurser, vilja någonting som är ouppnåeligt. Vilja hela tiden vidare framåt, uppåt. Och inte kanske ha kapaciteten riktigt klar, men bara en sån här stark vilja.
Ja, i mitt fall så är det att jag har den här liksom starka viljan att liksom åstadkomma saker och göra fina saker och sådär. Men sen så kan jag inte stoppa mig från att om det finns en möjlighet att göra det fånigt, så då vill jag göra det också. Kan inte vi som avslutning nu till dagens podd lyssna på ännu en av mina verk? Jag hade en liten period där jag hade en väldigt stor lust att på något sätt göra lovsånger som handlar om bilar och bensin. För att jag upplever
alltså
att det finns...
gospel, alltså kristna lovsånger.
Ja, alltså det finns väldigt lite kristna lovsånger om just bilar och bensin. Och jag tänkte att det här skulle finnas en nisch, alltså att man skulle kunna ge ut så här AI-genererade skivor som man skulle på något sätt sälja ur en bil på Sovisseurat och sådär, att när det är så här stora religiösa evenemang sådär att ni har ju alla kommit hit med bil, visste ni att det finns en hel skiva här med lovsånger.
Men det här är ju en ny genre och det är ju sånt som kan slå igenom för att det är nytt, alltså som Epadunk var ju för några år sedan liksom ja. Det här nya.
Ja.
Och det här alltså med kristna lovsånger som handlar om motorer och bensin så är ändå någonting nytt, tror jag.
Ja, jag tycker också det. Och eftersom jag ju inte, jag kan ju inte sjunga och jag är ju inte en liksom predikant, så att då måste jag ju använda en AI-person som säger det här. Så vi som avslutning idag så kan vi lyssna på ett av de verken. Varsågoda.
Bensin luktar så gott. Jag sa bensin luktar så gott.